Till allra först så vill jag hilsa på församlingen med nåde och fred från Gud vår Fader och från Herre Jesus Kristus. Vi har ju, som vi alldeles hört, kommit till den fjärde söndagen i advent. Vi ska idag stans inför en bibeltext som vi finner hos Matteus från det första kapitlet. Läser från vers 18 till 25. Det är ju så att när Bibeln blev skrevet så fanns det inte i Bibeln varken kapitel eller vers. De är lagt till kämpelänge efter att Bibeln blev skrevet. Och därför så begynner vår text med Jesu Kristi födsel gick det slik till. Och när vi läser texten så ser vi att den handlar överhuvud inte om Jesu födsel. Men grund till att det står det i första verset som vi ska läsa upp, det är det att lika efter, alltså i kapitel 2, så begynner det som vi kallar för julevangeliet. Det utgick ett bud ifrån kejsar Augustus. Och summen av från 18 vers i första kapitel och ut andra kapitel, det är egentligen det som är julevangeliet. Orden lyder i Jesu namn. Men med Jesu Kristi födsel gick det slik till. Hans mor Maria var trolovet med Josef. Men för de var kommit samman visste sig att hon var med barn med den helige ånd. Josef, hennes man, var rättfärdig och ville inte föra skam över henne. Han ville skilja sig från henne i stillhet. Men mens han tänkte på detta, se, då visste en herres ängel sig för ham i en dröm och sa: Josef, Davids son, frykt icke för att ta Maria, din hustru, hem till dig, för det som är undfanget i henne är av den helige ande. Hon skall föda en son och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt med profeten: se, jomfrun skall bli med barn och föda en son, och de skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Då Josef var vaknet av sömnen gjorde han som Herrens ängel hade pålagt honom, och han förde sin hustru hem till sig, men han levde inte med henne för hon hade fött sin son, och han gav honom namnet Jesus. Detta var ditt ord, helige Fader, helige du oss i din sannhet, ditt ord är evig sannhet. Amen. Allerede når vi läser första Moseboks tredje kapitel, där i 15 vers, så märker vi att Gud lovde till Eva, Adams hustru, att han skulle ge kvinnens, en av kvinnens ett, kvinnens säd, som skulle knuse sönder slangens huvud. Och det talas där om Jesus som en gång på Golgata, efter att han var född och gått in i sitt profetiska ämbete, så skulle han utföra den huvudgärningen som Gud hade sänt han till jorden för. Nettopp för att göra upp för all den skada som synden hade gjort. Lika från syndefallet, ja, helt in till det sista människan blir kallt väck ifrån jorden. Så fullkommen var Jesu frälsesverk på Golgata. Når han med ett eviggyldigt offer, som vi läser i Hebreerbrevets 9 kapitel, offra sig själv. Han gav sig själv, sitt liv, sitt blod, till soning för hela världens synd. Och det är ju nettopp det som både texten vår och juleevangeliets huvudbudskap är. Som ängeln förkynte för hyrdan där på marken, som stod i vind och frykte när ängeln åpenbarte sig och sa: frykt icke, för se, jag förkynner er en stor glädje, en glädje för hela folket. Det är i dag en frälse född som är Herren Kristus i Davids stad. Nu börjar Matteus här och fortälla om hon som skulle bli mamma till Jesus. Hon heter Maria. Det står ikke så veldig mye om henne, men hun vil lese senere i det første kapitlet her hos Matteus, i det som kalles for Maria lovsang, så merker vi det at Maria var en som hadde fått nåde. Hun hadde funnet nåde hos Gud. Hun var en som Gud hadde forvarmet seg over og gitt sin nåde. Altså var Maria ingen helgen, ærlig og ren i seg selv. Hun var en synder, for å takke Gud som har sett til sin tjenerinnes ringhet. Vi kan selv lese fra det første kapittel her, fra 46. vers, som jeg husker, der hun begynner lovsangen med: Min sjel lover Herre, og min ånd fryder seg i min Gud. Han som har sett til sin tjenerinnes ringhet. Maria var en helt vanlig ung jente. Man vet ikke nøyaktig hvor gammel hun var. Men det forstår vi. Hun var ung, og hun var mest sannsynligvis mindre enn 20 år gammel. Og hun hadde allerede funnet seg en kjæreste, om vi sier det sånn, og hun hadde inngått en forlovelse. Men på samme måte som det var med Josef, som var forlovet, så står det om han at han var en gudfryktig person. Han var en from person. Og sånn var det helt sikkert med Maria. Og det kan vi se på den måten at selv om de hadde gitt et løfte om å gifte seg, de hadde altså inngått en forlovelse, eller som i eldre oversettelse sier, trolovelse, så var det sånn på den tiden, sånn som det også er nu, etter Guds vilje, og som det bør være for kristne, at det er forskjell å være innenfor ekteskapet, eller at man ikke enda har inngått ekteskapet. Det er mange ting i livet som hører ekteskapet til, det som har med seksuallivet å gjøre. Som når vi leser Maria og Josefs eksempel, som vi i alle fall kan ta lærdom av. For når engelen, og hvis vi går til Lukas evangelium og leser parallellteksten, så ser vi at det var ingen hvilken som helst engel som ble sendt til Maria, men det var overengelen Gabriel. Og hun skvetter til. Hun visste så mye Maria, at det går ikke an å begynne å vente barn uten at man lever sammen som gift. Og det hadde ikke hun og Josef gjort. De hadde levd rent. De hadde ikke syndet mot det sjette bud. De ville vente til ettestand. Og derfor sier hun at hvordan kan det gå til hun som ikke vet om av mann? Hun som ikke hadde levd sammen med noen mann. Og om vi går til siste verset i teksten som vi leste opp, så ser vi det enda tydelige at Josef, som da tok Maria til seg, så står det sånn at de levde ikke sammen før barnet var født. Altså gjorde de det ikke før forlovelsestida, og så gjorde de det ikke i forlovelsestida. Men det var gudfryktige som visste det, at Gud har satt sitt bud, du skal ikke drive hor, og det ville de respektere. Det får vi i alle fall lære av teksten her. I Matteus evangeliet så kan vi lese det som kalles for Josefs slektstavle, som samtidig var Jesus slektstavle. Og der står det tilbake til David, som var en betingelse at Jesus skulle komme av Davids ætt, og han skulle arve Davids trone. Så går det videre tilbake til Juda, og Juda var jo jødenes far. Så går det jo videre også tilbake til Abraham, derfor at Guds ord skulle gå i oppfyllelse i deg, i din ætt, så skal alle slekter på jorda bli velsignet. Jeg har de siste tiden, det er jo sånn at jeg er pensjonist nu, så har jo masse tid og enda god helse og mye kapasitet. Så jeg har lest ganske grundig alle profetiene som hadde med Jesu fødsel å gjøre. som har med Jesu lidelse och död att göra, som har med Jesu uppståndelse att göra och som har med Jesu liv på jorden att göra. Och bara i förbindelse med det att Jesus, in till Jesus blev född, så är det, eftersom jag har klart och sett, tätt upp i 20 olika profetier som gick i uppfyllelse. Men jag har röst att säga att Gud har en plan. Han är där uppe. Han styr alla ting. Och kanske vi själv, när vi har tänkt över vårt liv, så har vi sett hur Gud har vävt tak i oss. Han har ändrat vår kurs i livet. Hur han har varit med och beskyttat oss. Och hur han har latt sin vilje ske. I alla fall på den måten att vi är bevart i troen in till idag. Eller jag undrar att när det gällt världens frälser, att Gud, han hade en plan från evigheten av. Och hans plan kan vi se går i uppfyllelse genom alla Moseböcker, genom alla profetian och genom psalmens bok. Det finns spår av Jesus Kristus, världens frälser. Det är inte så att Jesus blev till när han blev född. Det läser vi i trosbekännelsen. Född, men inte skapt. Därför att Jesus var Gud av evighet. Och det är viktiga ting att vi som kristna skulle veta vilken grund vi bygger på. Vem Jesus är. Vi kommer senare in på här i texten. I släktsregister som finns i Lukas evangelium är inte så tydlig på den mått att det står inte om det var Maria släkt. Men många av sådana bibelforskare menar att det mycket sannolikt kan vara Marias släkt som är representerat där i Lukas evangelium. Men i alla fall, den visar också att släkta, Jesus släkt går tillbaka, som man nämnde, likadant igenom David och igenom Jakob som blev Israel eller Jödens far och Juda och vidare. Helt till Sem, Adams son, som var en nyckelperson då när det gällde Kristus och hans komme till jord. Och helt tillbaka till Adam. Och där helt till sist så står det Adam, Guds son. Alltså är det helt klart ifölje den här skriften kan Jesus, Guds son, hur han har sitt upphav. Han är verkligen Guds son och han var Davids son, så att Jesus i alla fall genom han rent juridiskt har arvat Davids tron. Men Luther, när han förklarar det Jesu text i förbindelse med Jesu uppenbaringsdag eller Maria budskapsdag, så förstod Luther och hade klart att läsa sig fram till det att, och som Maria var av Davids ätt. För att se hvordan kunde ellers Jesus kallas för Davids son. Och så vidare förklarar han det. Men vi lade den ligga. Och nu läser vi här i texten då. För de hade kommit samman, för de hade inte levt så att det kunde bli barn av det. Så visste sig att Maria var med barn, oväntat barn. Och det står väldigt enkelt här hos Matteus. Ved den helgen. Men om vi går till Lukas evangelium så läser vi här ifrån första kapitel ifrån 26 vers. Då hos ängeln blev sänd till en jomfru. Hon som var trolovad med en man som heter Josef. Och vidare kan vi se här hur den helgen skulle göra att Maria skulle bli gravid genom att vänta barn. Hur Jesus skulle bli undfångad, läser vi här. Ängeln svarte och sa till henne, den helige ånd ska komma över dig och den högstes kraft ska överskygga dig. Därför ska också det helige som blir fött av dig kallas för Guds son. Det vi läste om nu kallas för jomfrufödseln. Jag läste en statistik som Dagsavisen Dagen fick som Gallup, de som blir med Gallup-undersökelse, och gör ett spörsmål, nettopp, tror man på övernaturliga ting som står i Bibeln, jomfrufödseln och så vidare, uppståndelsen och så vidare. Ganska skrämmande läsning. Det var kun bland de som tillhör statskyrkan. Ingen vet ju är bara en person i kristne. Men skrämmande läsning. Bland de mellan 19 år och 29 år, om jag ska det, så var det kun 10% som trodde på Bibelens under, på övernaturliga ting. Hvis vi går till höjlärde teologer, eller vad det en sak skylls i, de som underviser i teologiska fakultet och ställer samma spörsmål, så är det otroligt många av dem som håller det för rena fabler, äventyr, uppdikta berättelser. Vi behöver inte gå och resa så långt. Det är inte lång tid sedan jag själv hade en ingående samtal med en person i vår egen bygd. Där den samma vantroen är så inplantad i hjärtat, i sin, att man försöker att riva ner allt som har med skriften, Guds ord, sannheten att göra. Alltså ser vi att frafallet, det sker nödvändigtvis inte utifrån. Frafallet kan likadant ske inifrån. Och frafallet, det sker i hjärtat först och främst, när man inte vill tro. Man sätter tvil till: har nu Gud verkligen sagt? Är det möjligt, när man inte med naturvetenskapliga metoder kan bevisa att sådana ting kan ske? Men när det gäller Jesu födsel, när det gäller jomfrufödseln, vi kan läsa om Jesajas 7. Där står det: Herren skall själv ge dere tecken. Se, en jomfru. Och i de nyare biblarna som översätter det mer tydligt står det sån: se, jomfrun skall bli vid barn. Och det betyder det att inte vilken som helst jomfru, men det pekte på hon som Gud hade gett nåde till att bli mor till Jesus, nämligen till Maria, hon som var utvald nettopp till den tjänsten. Jomfrun skall bli bevapen med barn och ska föra en son. Och vidare så läste vi oss så här om det namnet som skulle ges till det lilla barn som skulle bli fött. Och det var heller ingen tillfällighet. Det var också profeterat om i Gamla testamentet. Allt kan vi läsa där det går i uppfyllelse. Hans namn ska kallas Jesus. Idag är ju Jesus ett vanligt namn. Det är inte något problem att finna fullt av arabiska ungdomar som heter Jesus med förnamn. Det finns otaliga många av dem. Men han är Jesus är ju inte något annat än Josfa. Och Josfa betyder frälse eller frälser. Men när det gäller Jesus så har det en mycket djupare betydning än att det bara var ett namn. Ett namn, det fortäller så mycket om personen. I Gamla testamentet så hade man ofta förhoppningar om ett barn som blev född. Ja, det har kanske många av oss också i förhåll till barn som blir född. Våra egna barn, men ofta så ser man det. Familjer som kanske bara stort sett ger bibelska dagen, så är det kanske ingen av barnen, eller nästan ingen av barnen som bryr sig i det hela taget om kristendomen och trossaker. Men namnet fortäller oss också en person. Och person, det är han som var vår frälsare. Jesus, hans namn ska kallas Jesus, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synd. Alltså var det ingen som kunde göra den frälsesuppgaven än Jesus, Guds enbårne son. Så läser vi vidare om när ängeln talar till Josef och fortäller om hur den helige ånd skulle komma över Maria, hans förlovade. Hur den högstes kraft skulle överskygga henne, och allt det som blir fött av henne, eller det som blir fött av henne, ska kallas Guds helige. han, står det, han var en from person. Han var en gudfryktig person. Han visste det att nu begynner alle garantert att tänka att nu är det han som är far till. Och det vill vara en skam både för han och för Maria att dem som gudfryktiga människor lever så att det blir barn över det. Och därför så står det att han, sedan han inte ville föra skam över henne, så planlade han i hemlighet, i stillhet och bryter förlovelsen och gå väck ifrån henne utan att visa ansvar för henne. Men Gud han såg tanken till Josef och därför så sänder han också Guds ängel till honom. Det står i en dröm där det blir sagt att han inte ska frykta för att ta till sig. Och jag ser det sånt som det står skrevet. Din hustru Maria, den var inte på den måten giftat. Den var man och hustru. Men de hade lovat inför varandra att de skulle ge varandra till sig. Frykt inte för att ta till dig Maria, din hustru. Och det gjorde att Josef han kom på bedre tankar. Han visste det att det är Gud som är upphavet till att Maria nu hade blivit och vänt ett barn. Det var Guds plan för att frälsa mänsklighet. Och om inte Jesus skulle ha blivit undfångad vid Gud själv, vid Guds helgon, då ville aldrig Jesus kunna varit något annat än oss andra människor på jorden. Då ville inte Jesus kunna ha annan ypperste prästlig funktion än ypperste prästen som vi läser om i det gamla testamentet. Men Jesus han skulle vara annorledes, mycket mer än gammeltestamentliga texter. Därför läser vi i Hebreerbrevet. Men en sån slik ypperste präst måtte vi också ha, som är härlig, rättfärdig, ren, höjt, upphöjt över, ja, alla oss synder. En som inte fanns svik, en som aldrig hade gjort någon synd, en som var Gud själv i himmelen, samtidigt som han var ett människa, 100% människa, därmed att en av föräldrarna hans, nämligen Maria, var ett äkta människa. För det som är undfångit i henne, det är av den helgen. Det var ju verkligen ett under som han ätte det med jomfrufödsel. Men om vi bara hör det lite på själv. När aposteln Johannes skriver om, ja kära, vi är nu Guds barn. Hvordan ett människa blir av ett Guds barn? Så läser vi vidare att jag inte är född av kötsvilje, inte av mansvilje, men av Gud. Det är Guds ordsäd som börjar att spira och gro i hjärtat. Och det är vid den helige ånd också en synder blir undfångad. På den måte att det är Gud som begynner verka. Det är Gud som virker födseln i Guds församling som är mor på jord. Och det är evangeliets kraft som är, gör det att vi blir född till barn, till Gud. Därför är det också ett stort under. Jag kan säga en av de största under som är gjort här på jord. Att vi människor kan bli flyttade från Satans makt till Gud. Alltså från under synd och fördärv, från mörker till lyse, från Satans kraft till Gud. Det är så stort under att vi aldrig kan fatta det. Salmen följer lika en parallell till eller likestilt med att Jesus vid den helige ånd blev undfångad. Maria skulle föda en son. Hvorfor en sønn, hvorfor ikke en datter? Skulle det ha noen forskjell? Jo, om det skulle vært en datter, så hadde jo i alle fall ikke profetordet gått i oppfyllelse. For vi leser det at et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og herredømmet er på hans skulder, som vi kan lese i Esaias 9. Og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og freds fyrste. Og så så talas det vidare om Jesu kungadöme när han skulle arva Davids tron. Och den skulle i förhåll till alla jordiska kungariken vara ett evigt kungarike som begynner här i tiden men som inte slutar med att tiden tar slut, men som har huvudparten av sin tid i evighet genom hos Gud i himlen. Du ska ge han namnet Jesus. Om vi går till Apostlenes gärningar, 4:e kapitel om jag husker rätt, där står det skrevet om Jesu namn. Det skiljer sig utifrån alla andra namn. Det är inte gitt bland människan något annat namn som människan kan bli frälst i än i Jesu namn. Det är det dyrbaraste, höjaste namn som är gitt under himlen. Det är vårt hopp. Det är han som har bragt försoningen för oss. Och så bekräftar vers 22 sån som jag har nämnt. Ja. Allt som skedde med Jesus, det var ingen tillfällighet. Men det skedde i detalj därför att skriften skulle gå i uppfyllelse. Det är inte sånt som någon i hovmot och när man vill försöka bortförklara Bibeln som sannhet. I alla fall till mig har någon personligt sagt att sedan Gamla testamentet har profeterat om Jesu födsel, hur han skulle bli född, vem han skulle bli född av, vilka namn han skulle ha. Bland annat Immanuel som det står, som betyder Gud är med oss. Som betyder så mycket som Jesus själv säger att se, jag är med er varje dag in till tidens eller världens ände. Det är också en profeti där Gud har lovat det. Så säger det sån att apostlarna och de som Nya Testamentets författare, de har diktat upp historien och skrivit dem sån att det ska se ut som Gamla Testamentet verkligen har gått i uppfyllelse. Men han måste ha sagt och tänkt också, vilket dårskap av tanke. När Jesus för exempel stod upp ifrån de döda, varför i all världen skulle då de romerska vakterna som var där vid Jesu grav falla i sömn för att därpå gå runt med en lögn och fortälla att mens vi sov så kom disciplan och stjälte till Jesu lek. Bibeln är sann. Vi får stola på det. Vi får som kristna satte en lit till det sånt som Paulus, om jag husker rätt ifrån Apostlenes gärningar 26 kapitel, där inför sin försvarstal inför Agrippa så säger han mäktiga ord. Jag tror allt som är skrivet om honom, alltså om Jesus Kristus, i loven och profeten. Ja, vi får se och tro det sånt som Jesus sa till de två på vägen till Emmaus. Allt det som är skrevet i Moses, i profeten, i salmerna om han. Allt det har gått i uppfyllelse till punkt och pricka. Och så ska ännu det som inte har gått i uppfyllelse fortsatt gå i uppfyllelse. Bibeln är så sann bok att vi får hålla oss till den. Och när vi läser den så får vi ta till oss som Luther väldigt enkelt och efter min uppfattning väldigt tillitsväckande mått att undervisa hur vi ska tro och stole på Bibeln. Att vi får tro det precis som det står. Vi behöver inte att tolka eller att tyda eller att lägga några innehåll i det som orden och textsammanhängen betyder. Självsagt så må vi se att det hör till sammanhang och inte träcka bibelvers ut av dens helhet och sammanhang. Allt detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som Herren hade sagt vid profeten. Se, jomfrun ska bli med barn, hon ska föra en son och de ska ge honom namnet Immanuel som är med oss är Gud. Se, jag är med er alla dagar in till världens ände. Han som begynte den gode gärning läser vi också. Han ska själv fullföra den in till Jesu Kristi dag. Så vaknade Josef upp av sömnen. Och det står skrivet han gjorde sån som Herren ängel hade pålagt han. Och så förde han sin hustru hem till sig. Men så står det här som jag allerede har nämnt och som jag inte behöver att gentå. Men han levde inte med henne förr hon hade fött sin son. Och så gav han namnet Jesus. Vi går ju in i jula nu. Jula och adventstexttiden innehåller ju många dyrbara texter. Vi lär dem om vem frälsen Jesus egentligen är. Och när vi läser och när vi hör det så får vi tro att han är det netto för oss. Att han kom netto för att frälsa oss. Att Immanuel, Gud med oss, är netto med samman med oss som han har lovat. Och så får vi be han sån som de tog på väg till Emmaus av den uppståndne Herre Jesus. De såg att nu begynte det att bli mörkt. Dagen heller, det betyder att dagen begynte att bli kortare och kortare. Nu gick det emot ett mörke. Och när det är mörkt, då är det gott när man får vara trygg. Och därför så ber de som vi oss får be, Herre, bli hos oss. Men Jesus ville vislate som står det att han ville gå vid. Men han bara kunde inte gå vid. Och han blev hos dem. Och så begynte han att bryta bröd för dem. Och då blev det känt för dem att det var den uppståndne som hade uppenbart sig för dem. Och så får vi också be för oss själva, för vårt hem, för vår församling, våra julförsamlingar. Att Herren skulle vara med oss, välsigna vårt samhälle. Att han skulle kalla och locka de av bygdas folk som kanske går med en längsel, ett hopp efter och kanske de önskar att komma till ordets hörelse, men det är vanskligt. Jag hörde om så sent som idag om ett människa i vår bygd eller i nabobygd som hade kommit till tro. Och han säger det så. Han känner till så många i bygda som har en längsel efter att komma och höra Guds ord. Men de har varit så länge borta att de tör bara inte att komma. Men han som är ny omvänt, han sa han ska gå på besök till dem. Och han ska pröva att hjälpa dem så att det blir lättare för dem för att komma och höra Guds ord. Gud hjälpe oss också att vi kunde vara som de fyra bärarna som vi läser om i Matteus 9 kapitel. Att vi kunde bära bygdas folk och bönns barn. De som kanske har en längsel men som inte tör att bryta det och komma. Att vi kunde hjälpa och göra tärsken lavare. Att ordet skulle få virka. För Gud virker nattop igenom förkynnelsen och Guds helgångskraft. Så virker han längst efter Gud, så virker han så omvändelse, så virker han att människa får del i det eviga liv och den eviga frälse. Gud välsign oss därtill i Jesu namn. Amen.